Med lektion nummer 9, och vi borrar ett tag till i tron här så vi får det riktigt grundlagt i våra liv. Vi hade alltså kommit in på problemet auktoritet i förhållande till tro. Och när vi läser i Markus 11 kapitel det här med berget och tron och detta, så säger Jesus att vi kan tala till berget och det ska flytta på sig. Och i samma andetag säger han, vad helst ni ber om i tro. Alltså när vi på något sätt använder vår mun till att starta andliga processer, så kan vi rikta oss till Gud i bön. Och vi kan rikta oss i auktoritativt tilltal ut i skapelsen. Till fysiska föremål, till sjuka kroppar, till plågade människor, till onda andemakter. Vi kan tala auktoritativt. Och nu gäller det ju alltid att hitta en bra balans i det här. Därför att så fort som det finns två hjul under cykeln, så vill de flesta alltid cykla på ett. Många tror man kommer fortare fram på det sättet, och det är möjligt, men det kräver ju mycket större ansträngning. Så att kristenheten sönderfaller ju då automatiskt i de som bara ber och de som bara befaller. Om jag nu får grova till det lite grann. Och naturligtvis ska vi göra båda delarna och veta när vi ska göra det ena och det andra. Hur ska jag veta? Jo, det måste ju alltid börja med. När jag står inför en situation, jag måste vara i bön. Att utbedja mig kraft, att utbedja mig klartecken, att utbedja mig tilltal ifrån Gud. Det som föder tro i mitt inre, den tro som jag i tro talar ut. Alltså det som formar mig till ett med Guds vilja, så att Guds vilja kan flyta genom mig när jag sedan auktoritativt talar ut i skapelsen. Om du går till Apostlagärningarna 9, så får du där en liten lektion i hur man uppväcker döda. Och det är Tabita som har dött, det vet ni, och de kallar på Petrus. Och när Petrus kommer så visar de alla fina kläder som hon har sytt och så här. Och så ligger hon död där inne, och då står det så här, 40:e versen. Då tillsade Petrus dem allesammans att gå ut och föll ned på sina knän och bad. Sedan vände han sig mot den döda och sa, Tabita, stå upp. Då slog hon upp ögonen, och när hon fick se Petrus satte hon sig upp. Vad gör nu Petrus? Jo, först så ber han till Gud. Ja, först jagar han ut hela gänget för att kunna så att säga vara alena med fadern. Det här är ingen uppvisningsgrej. Och sedan så ber han till fadern. Och när han gör det så har han uppenbarligen ryggen vänd åt den döda. Han ställer sig upp och vänder sig mot den döda efteråt, när han har fått klartecken ifrån här. Så här finns bön och auktoritet i en harmonisk kombination. Och det är detta vi måste eftersträva i våra liv. Hela vårt böneliv, där vi också får uttrycka våra önskningar, men där så mycket går ut på att vi, både för hela vårt liv och för varje speciell situation, ska tränga fram i Guds närhet. Att bli förenade med honom. Få se hos fadern vad fadern vill göra in i den här situationen. Och sedan gå iväg och göra det. Vi går tillbaka till evangelierna nu, till Matteus 9. Och läser de sista verserna där, 35-38. Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet. Och när han såg folkskarorna ömkade han sig över dem eftersom de var så illa medfarna och uppgivna lika får som inte har någon herde. Därför sa han till sina lärjungar, skörden är mycket men arbetarna är få. Be för den skull skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus råder oss att göra något helt annat än vi brukar göra. Det är väldigt bra att se vad det inte står. Det står inte, skörden är mycket, spring iväg med detsamma. Titta, sådana behov här finns. Vi kan ju inte stå här med händerna i byxfickorna, grabbar, utan hugg i här, vet jag. Utan han säger, bed till skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Du måste ha ett rema att utgå ifrån. Och det är inte bortkastad tid att söka ett sånt rema innan du går iväg. När Gud uppenbarar sig för Jesaja och säger, vem vill vara min budbärare? Så säger inte Jesaja, jag sticker iväg med detsamma. Utan han säger, här är jag, sänd mig. Väl vetande att när Gud säger, jag sänder dig till att göra det och detta. Då i det ögonblicket utrustas Jesaja med auktoriteten att frambära de djupaste och mest insiktsfulla profetiska budskap som du hittar i hela Gamla testamentet. När Gud sänder iväg dig att ta hand om trasiga människor, så är det inte ett krav ifrån Guds sida. Nu ska jag sitta här på långt avstånd och titta på med kikare. Utan din kallelse från Gud är inte bara en instruktion, utan den är kraften. Framför allt är den kraften i det du gör. Jag sörjer så ofta över att jag ser kristna som ideligen försöker gå utanför sin kallelse. Det har väl lite grann att göra med det här med att torvan utanför staketet alltid ser grönare ut. Profeter försöker låtsas som de var evangelister, och evangelister försöker låtsas som de var lärare, och lärare försöker låtsas som de var herdare, och allihopa försöker se ut som de var apostlar. Men det får grova till det hela lite grann. Och det är så dumt. Därför att då går man utanför det kraftfält som Gud har ställt i ens personliga förfogande. Man går utanför det mått av auktoritet som Gud har gett oss. Var och en ska profetera i enlighet med det mått av tro han har fått, säger Paulus i Romarbrevet. Alltså att veta sin kallelses gränser och hålla sig innanför dem. Det förebygger väldigt mycket bucklor i plåten. Jag brukar säga det här med att vandra i anden, det allra skönaste med det är inte att man vet vad man ska göra, utan att man vet vad man inte ska göra. För problemet är ju så regel att säga nej, inte säga ja. Och vi tycker ju så här att detta är en knäppig text vi läste nyss. Bed skördens herre att han sänder arbetare till sin skörd. Det kan han väl göra ändå, det är ju hans skörd, vet jag, säger vi. Det ska väl inte vi behöva be om? Jo, se, det ska vi, för det är trons bön. Gud har en gång för alla delegerat skapelsen till oss, och han gör ingenting i skapelsen utan att vi önskar det. Alltså finns här ett behov. Gud är den första att se det behovet. Ändå väntar han tills vi ber om att han ska sända arbetare, inte till vår skörd utan till sin skörd. Allt blir mycket sundare om vi ser det som Herrens skörd och inte att vi, åh, nu måste vi försöka få församlingen att växa här. Lika med vår skörd. Utan att vi går ut med samma medlidande om människorna som Jesus hade. Inte att vi går ut av medlidande om församlingen, utan av medlidande om människorna. Men att vi får be till skördens herre att han sänder ut arbetare till sin egen skörd. Då blir ingenting planlöst och ingenting blir kraftlöst. Så länge vi håller oss inom gränserna för den kallelse Gud ger åt var och en. Låt oss titta lite grann i Markus 16 kapitel. Och där läsa verserna 17 och 18. Markus 16, verserna 17 och 18. Och dessa tecken ska åtfölja dem som tror. Genom mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. Ormar ska de ta i händerna, och om de dricker något dödande gift så ska det alls inte skada dem. På sjuka ska de lägga händerna och de ska då bli friska. Jaha. Ska alla dricka dödande gift? Ska alla gå omkring med ormar? Ska alla lägga händerna på de sjuka? Ja, det finns alltså en möjlighet att läsa texten som om att detta är den uppsättning av tecken som ska åtfölja var och en som tror. Men här måste vi istället förstå att summan av ditt ord är sant. Första Korinthierbrevet 12, vi behöver inte slå upp det i slutet på kapitlet där. Verserna 29-31 så säger Paulus: icke gör väl alla kraftgärd? Icke har alla helandets nådegåv? Och det säger han inte som en reprimand till församlingen. Att usch vad ni har satsat dåligt på det här med nådegåv. Utan han förstår ju helt klart att detta är Guds mening. Inte alla har kallelsen att betjäna det sjuka. Inte alla har kallelsen att utföra kraftgärd. Och det är heller inte någonting som du kan ta dig en tro för. Om du inte har kallelsen. Om du å andra sidan har kallelsen så har du också tro. Att söka kallelsen är det som åligger oss. Att söka få den allt klarare utsagd av Herren i våra liv. Ett allt större mått av gudomlig kraft. Det är på det sättet som vi växer i tro. Det är genom att Herren får föra oss fram i uppgifter som vi på det sättet i samspelet med Herren, det ideliga sökandet efter hans rike och hans vilja, växer i tro och också i kraft. Men alla ska väl kunna tala i tungor i alla fall. Ja. Låt oss, när vi då snuddar vid det här med nådegåvorna, kallelserna och tjänsterna, säga så här att alla har vi den heliga ande. Den heliga ande kan i våra liv utföra allt. Och vill ge oss, så att säga, nådegåvor för vårt personliga bruk. Men ibland nådegåvor för församlingens bruk. Man ser det tydligare i somliga sammanhang än i andra. Tungotalet är ett sådant exempel. Där du i första Korinthierbrevet 12 och 14 ganska klart kan se att du för det första kan få ett tungotal för din egen uppbyggnads skull. Det sitter du inte i gudstjänsterna och pratar i tungor. Utan där ska du tala tyst för dig själv om det inte finns uttydning. Det är för det är en annan gåva. Tungotal med uttydning för församlingens räkning. Det får några stycken. Det får inte alla. För ditt personliga bruk kan du få tungotal. Men för församlingens bruk, tungotal för församlingens bruk, får några. Eller du kan se en annan sån här, som jag tycker väldigt tydligt exempel, det är andebedömning. Alla har vi en känsla för vad vi har varandra. Vi ska komma tillbaka till det rätt mycket. Och alla kan vi lite grann känna efter på varandra med någon sorts osynliga känselspröt. Är det rent det här eller är det inte rent? Se, den är en rätt israelit i vilken icke finns något svek, som Jesus säger. Det andra bedömde. Han bedömde inte om det fanns demoner eller ej, utan han bedömde anden hos människan. Det nu var Nathanael eller Filippus, jag kan aldrig hålla reda på det där. Spela in. Och det där, det har vi alltså alla lite grann för personligt bruk. Ingen är fullständigt känslodöd eller förnimmelsedöd i förhållande till sin omgivning. Och är vi det, så ska vi räkna med ett helande från här. Vi ska kunna känna in varandra lite grann. Men sen finns det somliga som får detta som en kallelse för hela församlingens räkning. Kanske för att bedöma gästande förkunnare eller för att bedöma strömningar i tiden som också når in i församlingen. Det är en andebedömningsgåva för församlingens räkning. Du kan alltså få en nådegåva inom måttet av din tro, så att säga, för din egen räkning. Det är det mått av trofasthet som du använder denna gåva, för vilken räkning du använder denna gåva, så att säga. Du kan få en gåva av andebedömning för hela församlingens räkning, och då är du trofast inom denna nådegåva om du betjänar hela församlingen. Men om du ständigt håller tyst i församlingen och bara använder den för egen räkning, ja, då lever du inte i tro med din gåva. Förstår du vad jag menar? Vi måste alltså se att allt det här med tro, auktoritet, nådegåvor, utrustning, allt det här måste centreras kring Kristus och inte kring oss. Hans initiativ, men vår öppenhet. Det är den kombination. Vår öppenhet, som innebär alltså att vi hela tiden söker kontakten med Herren. Söker hans vilja, söker hans person, söker hans rike, söker att lära känna honom. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelse kraft. Bli delaktig i en död sådan som hans. Det är de målsättningar han har för sitt eget liv. Ska vi försöka gå tillbaka nu och knyta ihop säcken lite grann? Vi går tillbaka till Hebreerbrevet 11:1. Och som jag sa igår, är det alltså i grekiskan en minst sagt svåröversatt text. Jag läser än en gång den ordagranna översättningen. Och tron är av ting man hoppas på, en tillförsikt eller en grundval. Av ting bevis inte seende. Och då är det kanske så här att om man är allt för influerad nu av grekisk tänkande som jag talade om igår, så blir tro väldigt lätt någonting teoretiskt. Alltså det som är visshet, övertygelse i trons liv kommer att överbetonas, och det som är trofasthet kommer att liksom tona bort. Det är den grekiska attityden till trosbegreppet, medan vi alltså har sett att för juden är det tvärtom. Trofastheten i förbundet mot Gud är centrum. Och ut ur den springer vissheten och klarheten fram som en självklar biverkan. Om vi alltså är allt för präglade av grekiskt filosofiskt tänkande när vi nu kastar oss över denna minst sagt dunkelt formulerade text, är det naturligtvis väldigt lätt att vi gör en översättning som överbetonar visshetsaspekten och låter trofastheten träda i bakgrund. Men tron är en fast tillförsikt om det som man hoppas, en övertygelse om ting som man icke ser. Stod allt i 1917. Bibelkommissionen skriver i NT81 att detta är en mindre sannolik översättning. Men alla översättningar kan bara ha sannolikhetskaraktär, just därför att grundtexten är dunkelt formulerad. Men alltså i grundtexten förekommer både begreppet tro och begreppet hopp. Och hela textsammanhanget, om vi ser ut över hela Hebreerbrevet, men inte minst kapitel 10, 11 och 12, handlar om att församlingen är förföljd. människorna står kvar i sin tro. Alltså i sitt trofasthetssammanhang emot Herren. Och jag vill mena att aposteln här istället vill tala om vilka källflöden i våra liv som det gör det möjligt, ytterst möjligt för oss att stå kvar i det sammanhanget av trofasthet. Alltså att min trofasthet bygger på det hopp jag har i Kristus. Nu blir det svårt. Nu blir det många bollar i luften här. Det kanske blir nästan lite intellektuellt. Men vad är det som bygger på vad? Någonting är en grundval för något. Jag tror att det är så här att hoppet, det eviga livets hopp, förväntan om vad Herren kommer att göra. Vi håller för att denna tidens lidanden ingenting betyder i jämförelse med den härlighet som ska uppenbaras för oss. Det är någonting som kan göra mig trofast idag, där andra människor aldrig skulle kunna drömma om att vara trofasta. Tron är inte en grundval för hoppet, som det alltså står i 1917. Tron skulle vara en grundval för det man hoppas på. Utan att det istället är så att den korrekta översättningen ska vara att hoppet är en grundval för min tro idag. Och att min tro idag därför hämtar sin kraft ur sådana bevis som inte ögat kan se. Ur sådant som ännu inte är bevisat, nämligen det som ännu ligger i framtiden men som Gud har lovat i sitt löfte. Jag har försökt formulera det med följande översättning. Tron bygger på tillförsikten om ting som man hoppas på. Den har sin grund i bevis som är osynliga för ögat. Medan flertalet översättningar alltså låter ungefär som i NT 81. Tron är grundvalen för det man hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Det är frågan om vad som är orsak och vad som är verkan i det här som ni märker. Är det hoppet som gör det möjligt för mig att tro? Eller är det tron som gör det möjligt för mig att hoppas? Och för alltid när Bibeln talar om vårt hopp så är det egentligen det eviga livets hopp. Som en kraftkälla in i våra liv. Vi har allt för mycket missat den här poängen. Vi talar mycket om tro, vi talar mycket om kärlek, men vi står väldigt främmande för hoppet. Och ändå så tror jag att det som kan göra oss trofasta, oavsett vilka omständigheter vi hamnar i, också vilka Kristuslidanden vi kan bli tvungna att dela med Kristus, så länge meningslöshetens välde finns ur skapelsen. Vad är det som gör att vi kan gå in i allt? Jo, det är bland annat hoppet. Hoppet befäster vår tro, vår trohet emot Gud. Den är grundvalen för vår tro. Och hoppet handlar om saker som inte finns synliga idag. Vem hoppas på det han redan kan se, som Paulus säger? Utan därför hämtar alltså tron sin kraft ur ting som icke idag är synliga för ögat. Och det stämmer så att säga, den översättningen stämmer med sammanhanget. Den stämmer med det trosbegrepp vi hittar i Gamla testamentet. Och den stämmer också, ska vi säga, med den undervisning om hopp som vi hittar i Gamla testamentet. Vi kanske strax några ögonblick ska titta på några texter om det med. Men låt oss bara läsa början av 12:e kapitlet i Hebreerbrevet. För att liksom än en gång se att detta med tro, det är hela tiden beredvilligheten att stå kvar på den punkt där Gud har ställt församlingen nu när den också börjar att få lida förföljelse för sin tro. Kapitel 12. Alltså då vi nu har omkring oss en så stor hop av vittnen eller martyrer som det alltså står i grundtexten, må vi också lägga av allt som är oss till hinder och särskilt synden som så hårt omsnärjer oss och med uthållighet löpa framåt i den tävlingskamp som är oss förelagd. Och må vi därvid se på Jesus trons hövding eller trons upphovsman som det korrektare står i nyöversättningen och fullkomnare. På honom som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet och som nu sitter på högra sidan av Guds tron. Ja, på honom som har utstått så mycket gensägelse av syndare, på honom må ni tänka så att ni inte tröttnar och uppges era själar. Ännu har ni inte stått emot ända till blods i er kamp emot synd. Jesus är trons upphovsman och fullkomnare. Hur är han det? Jo, genom att han utstod korsets lidande. Det fanns ingen gräns där han sa till fadern, nu hänger inte jag med längre. Nu får det vara. Nu lägger jag av. Det här gör för ont. Och Hebreerbrevets apostel säger, honom ska ni se på så att icke heller den gränsen finns i era liv. Och ni ska tänka på honom och hur Gud har upphöjt honom. Och ni ska hämta näring ur det att Gud också kommer att upphöja er på samma sätt med honom. Lika död, lika uppståndelse. Ännu har ni inte stått emot ända till blods. Allt detta kommer som en avrundning av 11:e kapitels undervisning om tro. Eller om du tittar i 3:e kapitlet. Där vi kan börja läsa i 6:e versen. Men Kristus var trogen såsom son. En son satt över hans hus. Och hans hus är vi så fram till in till änden håller fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet. Kristus var trogen. Där har du samma ord igen. Kristus hade tro. Och vi måste hålla fast vår frimodighet och vår berömmelse i hoppet. Alltså i vissheten om vad våra liv här på jorden kommer att leda till. Så kan vi också gå med Herren vart han än går. Och ur det hopp som Herren ställer framför oss hela tiden hämta så mycket näring att vi också kan vandra i tro. Så säger den helige ande. Idag, om ni får höra hans röst, må ni inte förhärda era hjärtan, så som när de förbittrade mig på frestelsens dag i öknen, där era fäder frestade mig och prövade mig fast ni hade sett mina verk i 40 år. Därför blev jag förtörnad på det släkte som sa, alltid far de vilse med sina hjärtan. Men de ville inte veta av mina vägar, så svor jag då i min vrede, de ska inte komma in i min vila. Se därför till mina bröder att inte hos någon bland er finns ett ont otroshjärta så att han avfaller från den levande guden, utan förmana varandra alla dagar så länge det heter idag, för det att ingen av er må bli förhärdad genom syndens makt att bedra. Ty vi har blivit delaktiga av Kristus och fram till eljest in till änden håller fast vid vår fasta tillförsikt. När det nu sägs, idag om ni får höra hans röst, må ni icke förhärda era hjärtan så som när de förbittrade mig. Vilka var då det som förbittrade honom fast de hade hört hans ord? Var det inte alla det som under Mose hade dragit ut ur Egypten? Och vilka var det som han var förtörnad på i 40 år, var det icke det som hade syndat i vilkas kroppar föll i öken? Och vilka gällde den ed som han svor att det icke skulle komma in i hans vila, vilka om icke dem som hade varit ohörsamma? Så ser vi då att det var för otros skull som det inte kunde komma till. Här talas det om otro. Det är att höra Guds röst och välja något annat. Gör inte det, säger aposteln. Det är inget bra läge. Ö, Utan det är bättre att göra som Herren säger till församlingen i Smyrna i Uppenbarelseboken 2. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets kron. Alltså, tron idag hämtar sin stadga och sin styrka mycket ur hoppets förväntan på framtiden. Och det är också Gamla testamentets undervisning när det gäller tro och hopp. För det Gamla testamentet översätts i vår svenska bibel lite annorlunda. Där möter vi ordet förtröstan på väldigt många punkter där Nya testamentet skulle använt ordet hopp. Förtröstan. Vi tar till exempel psalm 13. Vi läser hela psalmen, den är inte så lång. Hur länge, Herre, ska du så alldeles förgäta mig? Hur länge ska du fördölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag bekymras i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende förhäva sig över mig? Skåda ned, svara mig, Herre, min Gud. Upplys mina ögon så att jag inte somnar in i döden. På det att min fiende inte må säga, jag blev honom övermäktig. Och på det att mina ovänner ej må fröjda sig när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta fröjde sig över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, till han har gjort väl mot mig. David befinner sig här som så många gånger i en utsatt position. Fiender angriper honom, läget är kritiskt. Och som alltid när vi vandrar på Guds vägar så blir vi angripna, och när vi blir angripna där vi vandrar på Guds vägar kan vi som regel lösa problemet på kort sikt genom att kliva av ifrån Guds väg. Pastorer i civiliska fångläger kan få åka hem direkt om de bara förnekar sin herre offentligt. Det går utmärkt. Kristus lidandet är alltid ett frivilligt lidande, eller nästan allt. Vi kan alltid slippa ut ur det lidandet genom att förneka vår herre. Men David väljer en annan väg. Han väljer att stå kvar och han väljer att förtrösta på Guds nåd. Jag vill förtrösta på vad du kan komma att göra i framtiden. Ur hoppet hämtar han här den styrka han behöver för att idag stå fast i sin tro. Vi tittar i Jeremias 7:e kapitel. Låt oss läsa från början, det är ju en sån underbar text. Tänk dig själv, här får han stå i porten till Herrens hus, alltså i dörren, ingången till templet. Tänk dig att ställa dig i dörren till en kyrka idag och säga något liknande som Jeremia. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, ställ dig i porten till Herrens hus och predika där detta ord och säg, hör Herrens ord, ni alla av Juda, som går in genom dessa portar för att tillbedja Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, bättra ert leverne och ert väsende så vill jag låta er bo kvar på denna plats. Förlita er inte på lögnaktigt tal när man säger, här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, om ni bättrar ert leverne och ert väsende, om ni dömer rätt mellan man och man, om ni upphör att förtrycka främlingen, den faderlösa och änkan, att utgjuta oskyldigt blod och på denna plats och att följa efter andra gudar i själva till olycka. Då vill jag för evärdliga tider låta er bo på denna plats i det land som jag har givit åt era fäder. Men se, ni förlitar er på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa. Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svärjer falskt, ni tänder offer eller åt Baal och följer efter andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger, med oss är ingen nöd, för att därefter fortfara med alla dessa styggelser. Håller ni det då för en rövarkula detta hus som är uppkallat efter mitt namn? Ja, sannoliken också jag anser det så, säger Herren. Ni förlitar er på lögnaktigt tal. Eller ni förtröstar på lögnaktigt tal. Ni har er framtidsförväntan, ert hopp i någonting som är falskt. Men ändå är det ett hopp. Och detta falska hopp, det som inte är ett hopp ingivet av Gud, gör det idag möjligt för människorna att leva i otro. De förtröstar på någonting som är falskt. Och den förtröstan ger dem näring till att leva i otro. Medan Guds ord vill lära oss att ha en framtidsförtröstan i det som vi inte ser idag, men som Gud har lovat och kommer att göra, så att vi idag kan vandra i tro. Är det för krångligt det här, eller blir jag för teoretisk? Nej, ja, det är bra. Vi ska se ett exempel till på det här. Så ett konkret exempel, ja. Det är ju väldigt enkelt. Vi förtröstar ju mycket mer på pengar än på Herren i våra församlingar idag. Vi har mycket mera förhoppningar om. Vi gör ju upp våra långsiktiga budgetkalkyler och hur mycket pengar som ska flyta in och hur mycket vi kan få in på det och hur mycket vi kan få in på detta. Och efter det formar vi ju vår så kallade tjänst inför Gud. Och det är väl så att säga att ha ett hopp, ett falskt hopp, som grunden för vår vandring idag. Och det är inte alls säkert att det blir en vandring i tro. Det kanske inte alls blir en vandring in i det som Herren ville. Därför att han kanske ville att vi skulle göra någonting helt annat. Också i en förtröstan på vad han kommer att göra när väl den dagen är inne. Ja, just det. Hela världsordningen fungerar ju naturligtvis i en otrosvandring inför Gud utifrån falska förhoppningar. Man förlitar sig på människors styrka och man förlitar sig på ideologier och politiska system och så vidare. I världen fungerar ju allting så. Men det jag är ute efter, det är bara visat att det hopp jag har i mitt liv bestämmer den tro jag lever i idag. Om jag alltså med tro förstår trofasthet emot Gud eller emot den onda andevärlden. Låt oss runda av dagens övningar här med att gå till Jesaja 59 också. Ska vi läsa de första 8 verserna. Se, Herrens arm är icke för kort så att han ej kan frälsa, och hans öra är icke tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra, och era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Era händer är fläckade av blod och era fingrar av missgärning, era läppar talar lögn och er tunga frambär orättfärdighet. Ingen höjer sin röst i rättfärdighetens namn och ingen visar redlighet i vad till rätten hör. De förtröstar på idel tomhet, de talar falskhet, de går havan med olycka och föder fördärv. De kläcker ut basiliskägg och väver spindelnät. Om någon äter av deras ägg så dör han, och trampas ett sådant sönder så kommer en huggorm ut. Deras spindelnät duger inte till kläder, och de kan ej skyla sig med vad de har tillverkat. Deras verk är fördärvliga verk, och våldsgärningar över deras händer. Deras fötter hastar till vad ont är, och är snara när det gäller att utgjuta oskyldigt blod. Deras tankar är fördärvliga tankar, förödelse och förstöring är på deras väg. Fridens väg känner de inte, och rätten följer ej i deras spår. De går krokiga stigar, och ingen som vandrar så vet vad frid är. Jag tycker det här uttrycket, de förtröstar på idel tomhet. Och nu vet vi alltså vad tomhet står för i Bibeln. De förtröstar på idel fåfänglighet. Alltså på att det skulle finnas makter och krafter som kan hjälpa, som kan bära in i framtiden i sidan av Guds makt och Guds kraft. De kan förlita sig på mänskliga resurser. De kan förlita sig på andemakter. I det här fallet så är det väl mycket en förtröstan på avgudar som åsyftas. Men allt sammans kopplas ihop under detta enda ordet, tomhet. De förtröstar på idel tomhet, och därför är deras vägar krokiga. Det hopp de har kommer också att bestämma den tro de vandrar under idag. Din förväntan inför framtiden bestämmer den väg jag väljer idag. Det är inte konstigt. Men att vi får ha ett hopp till Gud. Vad han ska göra inom denna tidens ramar i framtiden. Och vad han i alla händelser gör på den yttersta dagen med oss. Det är en omistlig källa för oss inför valet av väg idag i våra liv. Hur pass trofasta vi kan vara och vill vara. Här är det så ödesdigert på något sätt, tycker jag, att marxismen har tagit ifrån oss glädjen i uppståndelsen. Vi skäms nästan för att tala om det här. Vi har ju blivit så angripna där man har sagt att ja, det är en konstig form av gruppegoism som de kristna ägnar sig åt. Bara för att man har en viss åsikt om Kristus så ska man få vara med i paradiset medan andra blir utkastade. Ja visst, men den kritiken är alltså en följd av att tron har blivit så att säga en uppfattning, en visshet, en åsikt snarare än en trofasthet. Och då tycker världens barn det är en bra och konstig gud ni tjänar som släpper in folk i paradiset bara för att de har en i och för sig orimlig åsikt. Och det kan man ju gärna hålla med om. Men detta att tron är min Guds gemenskap utövad i min praktiska vandring i livet, det måste vara någonting som kan gallra ut de som på sikt platsar i paradiset, eller hur? Och då kan vi också strunta i deras kritik så att vi verkligen kan glädja oss vid tanken på uppståndelsens dag, på Kristi återkommelsens dag och så vidare. Och hela tiden hämta näring ur det så att vi verkligen kan vandra i tro vad som än händer. Jag sa igår att vi håller på och skär med kniv i en regnbåge nu. Därför gränsen mellan tro och hopp är naturligtvis flytande i det här. Givetvis är den det. Lika flytande som gränsen mellan orange och gult i regnbågen. Det måste vi hela tiden komma ihåg. Vi lägger en liten mall av grekiskt tänkande över det judiska tänkandet. Men i alla fall, att vi får en känsla för att tron handlar i första hand om min trohet i förbundet. Hoppet ställer möjligheter för mig att verkligen leva i den tron. Och kärleken som ju avslutar regnbågen är ju alltings fullkomning, det som för allt samma som fungerar. Det är utifrån kärleken som Gud ger mig allt, också kallelsen. Och det är ju i kärlekens sammanhang med Gud som jag lever i tro och som jag tar emot ett hopp. Det går inte att göra skarpa gränser i det här. Vi ska bara se hur hela regnbågens spektrum ser ut. Sen får vi försöka sätta ihop det hela till en regnbåge igen. Och det är inte någon sån här okult regnbåge som New Age ägnar sig åt, utan det är en riktig vanlig regnbåge. Halleluja.